Amanda Ahlenius, välkommen till Öppet sinne.
Tack snälla.
Spännande. Känns som att vi har mycket att dyka i idag när du är här.
Ja, men verkligen. Det tycker jag. Eller det tror jag.
Ja, vi får se. Tack för att du var med. Det var allt. Nej, jag skojar.
Okej, men då går jag. Tack.
men du är ju en person som gör ganska mycket. Alltså när jag tittar på din Instagram i alla fall så är det strateg. Mm. Men sen också mycket jämställdhet. Vilka punkter är det som du jobbar med? Om man säger så, vad är du dedikerad åt?
Precis, hur skulle jag rama in mig själv?
Ja, exakt.
Nej, men jag är ju alltså, till vardags, till som liksom, yrkesperson så är ju jag digital strateg. Mm. Vilket betyder egentligen att jag hjälper företag med allt ifrån digital affärsutveckling till digital marknadsföring och marknadsföringsstrategier och sånt där. Och sen så är ju jag, har ju jag ett Instagram-konto och driver också en, ja vad ska man kalla det nu? Jag svävar alltid lite på det, men vi säger en rörelse som heter Annonsrådet som egentligen fungerar, som är, det är en rörelse som, där man kan engagera sig för att begränsa spridningen av könsdiskriminerande reklam i sociala medier. Mm. Så det är väl egentligen det det jag gör i stort. Liksom.
Hur kom du in på det här med Annonsrådet och hela den biten? Alltså, vad var det som startade det för dig?
Ja, precis. Jag började ju jobba med reklam för för ett gäng år sedan, eller ett gäng, typ 5 år sedan. Och då var jag en ganska glad och naiv 25-åring som liksom tyckte att gud vad coolt att jag har kommit in i den här branschen. Och jag blev tilldelad en massa coola kunder och sånt där. Och liksom som jag då skulle ta hand om, jag skulle sköta deras digitala marknadsföring i princip. Och det innebar ju också att jag fick se väldigt mycket reklam och väldigt mycket innehåll från de här annonsörerna som jag ju också skulle hjälpa. Och insåg efter ett tag att nej men gud, det är något som inte riktigt känns schysst, eller det känns inte riktigt nice. Jag hade ju då fått, när jag började på den här byrån som jag då jobbade på, så fick jag en kund som är en av de största aktörerna inom skönhetsindustrin. Och det var väl framförallt där som jag började känna liksom, när jag tittade på deras reklamkampanjer och liksom, vilka modeller de valde och hur de valde att framställa de här modellerna i förhållande till produkterna. Att det alltid var liksom, ganska avklätt och det var alltid vita modeller, supersmala, liksom, väldigt så här, könsstereotypa. Liksom. Det kändes inte helt hundra för mig och var den som faktiskt hjälpte dem att nå ut med den här typen av reklamkampanjer, för det påverkar ju en 13-åring liksom, om hon exponeras för en annons eller bara exponeras för annonser där kvinnor ser ut på ett visst sätt eller ska vara på ett visst sätt och sådär. Så att jag tror att det började väl egentligen där, att jag bara kände att men gud, vad är det bara jag? Och vad kan vi göra åt det? Och sen så är ju jag en sån där person, jag blir ju väldigt intresserad av saker när jag väl liksom får upp ögonen för det. Och det jag först och främst jobbade med då, det var ju Facebook eller sociala medieannonsering egentligen. Mm. Och började väl innan man generellt hade börjat prata om algoritmer och innan folk visste, eller gemene man kunde säga algoritm ens, typ. Så var ju det någonting som jag var tvungen att ha förståelse för i min yrkesroll, eftersom det är en del av jobbet som digital strateg.
Just det.
Och det gjorde i sin tur att jag kom på att med hjälp av algoritmerna så kan man antingen göra någonting viralt, till exempel när en bild på en söt hundvalp blir delad 130 miljarder gånger och får jättestor räckvidd. Liksom. På samma sätt kan man också påverka innehåll och begränsa spridningen, eller kunde då i alla fall, begränsa spridningen av viss typ av innehåll om man engagerar sig med det här innehållet negativt. Mm. Så att, och det enda sättet att engagera sig negativt i ett innehåll är att gå in och anmäla det. Så det gäller inte typ att lämna arga kommentarer eller sånt på innehåll på Facebook. Utan
för om man gör det, då reagerar man väl bara på att det är positivt. Ja. Det pratas mycket här.
Yes.
Och då sprids den ännu mer. Yes. Och det är väl lite där vi är idag, va?
Precis. Alltså vi har ju den största problematiken idag som man ser är ju liksom det faktumet att algoritmerna, sociala medie-algoritmerna faktiskt driver på polariseringsprocessen så att man liksom Facebook har själva forskat på det här för att se vilken effekt innehållet på deras plattform har på omvärlden egentligen och på samhället i stort. Och det man har kommit fram till då, det är att människor, nu blir det här sidetrack liksom, men människor, de interagerar med innehåll som de är starkt negativt inställda till. Vilket betyder att då blir det polariserade innehållet, eller innehållet som är längst ut på åsiktskanterna, som är det innehållet som faktiskt får störst spridning och det innehållet som flest personer också exponeras för. Eftersom vi ju nu blir det här lite tekniskt, men
nej, men kör.
Men vi har ju det, alltså sociala medier fungerar ju så att det som får spridning, det är det folk engagerar sig i. Och om man då vet att det folk faktiskt engagerar sig i, alltså genom att kommentera eller dela eller liksom, ja, gilla eller reagera på egentligen, om det är det som är som liksom är provocerande för en eller som är starkt, som framkallar starkt negativa känslor, då betyder ju det också att oavsett vilket läge du tillhör så bidrar ju du till att sprida en polariserad världsbild om det bara är den typen av innehåll som faktiskt den här relevansalgoritmen plockar upp. Är du med på vad jag menar?
Ja, för att jag såg Social Dilemma väldigt nyligen.
Ja. Ja.
Och det är ju rätt, det är exakt det här du tar upp. Och jag tyckte att det var jag är inte förvånad någonstans över den. Jag tyckte att det var, men däremot så var det ändå väldigt många poletter som föll på plats när jag såg den. Mm. Och det var skrämmande att se ändå hur, det handlar ju verkligen bara om att vi ska bli mer och mer beroende av mobilen.
Mm.
Och att, börjar jag titta på en typ av, vad nu ska jag säga, information, då kommer det att börja peppra upp mitt flöde.
Precis.
Det var en period där jag började ta reda lite på veganism bara.
Uh-huh.
Men till slut var ju hela mitt YouTube-flöde var ju bara det.
Uh-huh.
Och jag gick mer åt det som inte då var veganistiska hållet, utan kanske den andra sidan.
Uh-huh.
Men till slut var jag ju sönderpepprad av det.
Uh-huh.
Så nu det jag har gjort istället är att jag försöker vara lite strategisk när jag tittar på information. Så jag försöker blanda väldigt mycket. Uh-huh. Så mitt flöde, till exempel på Facebook, jag började spela ett brädspel som heter Go.
Okay.
Som är ett japanskt brädspel, eller ett asiatiskt brädspel som jag tror att det är runt 4000 år gammalt. Så jag är bara inne och tittar på sånt, så mitt Facebookflöde är i princip bara det, sen är det lite kommentarer från folk, men jag är rätt fri i all den här andra skiten. För att jag går inte in, jag interagerar inte, jag sitter inte och konverserar, för att jag har ändrat min inställning lite om vad har jag på att vinna på att förklara för den här personen hur det egentligen är. Förmodligen ingenting, men då skiter jag i det. Men om det är en vän, då kan vi prata. Då kan vi ringa varandra, vi kan diskutera. Eller vi gör det på det som inte är den synliga sidan av de sociala medierna. Man pratar via DMs istället, och där kan man föra en konversation. Men att gå in i de här kommentatorsfältet och sen, ni har fel!
Ja,
nej.
Förlåt, men det är ju, då har man ju en dödslängtan.
Ja,
om man gör det. Vi nämnde ju det lite kort innan vi började spela in nu, men det är ju liksom det där med att ge sig in i att internetfightas typ. Det tar ju så mycket energi och så mycket tid och så mycket, det är ju inte värt det.
Nej.
Det var ju ett tag som jag när kanske i samband med att jag började med annonsrådet, om vi nu ska plocka upp den tråden igen, så var jag ute och debatterade en del och liksom syntes en del i kommentarsfält och sånt där. Men jag insåg till slut att det gav varken mig någonting, eller alltså det gav inte effekt på det arbetet som jag ville uppnå.
Nej.
För att debattera med någon som har en så pass bestämd åsikt, du kommer inte få den personen att få ett större perspektiv genom, eller ett byta perspektiv genom liksom att argumentera online.
Mm.
Då är det bättre att satsa på att försöka nå de personerna som ännu inte har den här starka åsikten, eller liksom, ja, om du förstår vad jag menar.
Det är roligt när du säger det, då börjar jag istället tänka på den här dokumentären The Great Hack.
Är jag en vandrande
Cambridge Analytica?
Ja, men precis.
För det är det de vill. De vill ju få tag på de här som inte hade bestämt sig.
Mm.
Och därigenom bara precis. Få dem att då ändra åsikt åt ja, det som betalade mest pengar för de som kunde ändra andra människors åsikt.
Men exakt, och det är ju en lite, det är ju en lite läskig, alltså det är ju en strategi, det är ju en opinionsbildningsstrategi ja. Egentligen. Som jag är i och för sig öppen, jag är väldigt öppen med att det är de personerna jag riktar mig mot nu. Alltså för nu, när jag opinionsbildar på mitt Instagram-konto till exempel, så pratar ju jag om ganska mycket allt möjligt, men för det mesta så handlar det om reklam, jämställdhet, inkludering, typ media i, som helhet kanske, och hur bilden av liksom mannen och kvinnan som målas upp i media påverkar så här, påverkar män och kvinnor i verkliga livet. Och där tycker jag att det är väldigt viktigt att vara tydlig med vilka man riktar sig mot. Att jag liksom inte utger mig för att ta fighten med alla troll eller bara tala till de som redan preachar. Utan verkligen vara tydlig med att så här, vi kör en mittenväg. Liksom.
Just det. Men känner du någon gång att folk verkligen vill gå in i de här diskussionerna med dig och kanske inte direkt trolla men verkligen ifrågasätta dig?
Ja, gud det du gör. Ja. Ja, gud ja. Inte lika mycket nu som det var förut. Jag har i takt med att mitt konto har vuxit så har jag förstått vikten av att själv sätta reglerna för vad som gäller på mitt konto. Jag uppmanar alltid till dialog. Men det finns liksom det jag har nolltolerans mot ja men så här, till exempel jag avskyr kräkemojis. Det är typ det värsta jag vet. Det är så här, ja men för mig jag liksom det driver mig till vansinne. Så att
varför?
Nej men jag vet inte. Det bara känns som att det är en så simpel en kräkemoji använder du när du inte kan sätta ord på det du känner och då vill inte jag att du ska kommentera. Nej. Då är det bättre att du funderar ett tag
och du menar liksom, att de bara lägger den.
Ja, eller att de lägger typ så här, åh vad dåligt av den här annonsören till exempel, kräkemoji, kräkemoji. Ja, okay. Då blir man så här, ja fast vet du vad, nej, då behöver du inte kommentera. Utan kommentera hellre då, fundera över vad som faktiskt är dåligt. Så här, ja, och problematisera det. Och sen så skiter du i kräkemojin för att om du kan problematisera det här på rätt sätt och sätta ord på vad annonsören faktiskt har gjort fel, varför den här annonsen är sexistisk till exempel, eller varför den här rubriken är fel. Då gör det så mycket mer positiv skillnad än om det blir hetsig stämning i kommentarsfälten för att folk postar en massa onödiga emojis eller en miljard utropstecken liksom, och fula ord. Typ. Så att nu är jag ganska förskonad måste jag ändå säga från det för att jag i varje inlägg skriver liksom, att håll god ton i kommentarsfältet. Ja, ni vet, jag gillar ju inte kräkemojis. Så... nej men så jag känner ändå att det har blivit väldigt mycket bättre och jag tror att det finns folk som är väldigt mycket mer hårt ansatta än vad jag är i den situationen, men jag har ju varit det tidigare liksom.
För jag tänker lite när du tar upp det med kräkemojis bara börjar få massa flashar av hur mycket folk faktiskt postar kräkemojis
ja.
Och jag märker också att folk är så otroligt dåliga på att vara sakliga
ja.
Utan att det är verkligen bara som du säger, ja typiskt den, och så är det kräkemojis. Men det förklaras aldrig något. Och jag kan känna att många gånger så är det viktiga debatter som försvinner i de här inläggen, om det nu är Facebook eller Instagram eller var de nu postar det här. Men ibland blir det bara som en hets istället mot personen eller företaget istället för att kanske faktiskt förklara, men vad är det?
Precis.
Vad är det som är fel? Varför stämmer inte det här? Hur kan vi göra en förändring?
Exakt. Och det är väl det, alltså problematiken där ligger väl i att allting ska gå så snabbt idag. Mycket av det jag gör handlar ju just om att beskriva det som du sa nu. Att så här, okej, om vi tittar på det här från, ett utanför perspektiv och sen försöker liksom bryta ner i delar och analysera vad som faktiskt är fel. Och hur vi kan, alltså hur man skulle kunna göra istället. Då har vi ju närmare till en positiv förändring än om man inte gör det. Men nu så, folk är väl kanske lite, folk är nog lite indoktrinerade i det här att det ska gå så jäkla snabbt, att liksom man kan bara slänga iväg en kommentar och det spelar egentligen ingen roll. Men faktum är att det gör ju det. Och jag, sen jag tog den approachen att så här, jag ska vara saklig, analytisk, lugn, inte känslor, men liksom inte så här anspela på folks känslor eller liksom nästan tangera på lite, för det tycker jag att många gör, tangera lite på det här med liksom att men gud, vad heter det? När man propaganda.
Ah, okay, okay, yes.
Att det blir lite så här propagandistiskt och alarmistiskt liksom. Visst, det får ju folk att reagera och då får ditt innehåll stor spridning. Men gör det någonting för jämställdheten eller för, alltså bidrar det till någon positiv förändring egentligen? Nej, det piskar bara upp en obehaglig stämning.
Ja, verkligen.
Och det tror jag är det största, alltså det, eller det största, det ska jag inte säga, men det är ett stort misstag som jag upplever att många gör när de försöker opinionsbilda i jämställdhetsfrågor, kanske framförallt. Att man ser inte till det faktiska resultatet av det man gör, utan man vill bara få räckvidden, liksom vill bara att så många som möjligt ska nås av ens budskap, och därför provocerar man fram reaktioner och liksom anspelar på folks känslor och sådär.
Jag håller verkligen med dig. Jag vill bara ta det ännu längre, att det gäller alla falanger, ja, exakt alla falanger.
Det
är där som jag kan tycka, när jag älskar också att titta utifrån och se in vad folk gör. Fox News gör exakt det, republikaner gör precis så, alltså rasister gör exakt det, eller de som är konspiratoriska, vi är vakna, ni är får. Det är det här på något sätt dumförklaringen utav den som inte tycker som en själv. Jag har så svårt för det där, jag har så otroligt svårt, som i min podd, liksom, jag kan förmedla vissa tankar och sätt om hur man ska kunna leva sitt liv. Gillar du det, kör, gillar du inte, det är helt fine. Jag kommer aldrig dumförklara någon för någonting. Jag tycker det är så tråkigt att se, för att jag tycker att det är viktiga poänger som försvinner, för att alla, vilken falang de än står på, kör med samma jävla idiotiska strategi. Ni är dumma i huvudet och vi vill ta, och fattar du inte det, då är du korkad. Fast lugn. Och, ja, och sen sitter det ändå de som är lite vettiga på något sätt. Vilken sida de än står på, så kan de också komma med, ja, men sanningen är ju någonstans i mitten. Ja, men kör därifrån då.
Ja, men precis.
Prata ifrån den mittpunkten.
Ja, men verkligen.
Sitt inte och propagera från det här otroligt hårda, utan då kan vi väl mötas i mitten, om vi ändå nu vet att det är där det är.
Ja, men precis. Ja, men någonstans måste det väl ändå handla om att en diskussion ska, om det ska vara en diskussion överhuvudtaget, då får man köra å ena sidan och andra sidan principen. Det går liksom, å ena sidan så tycker jag att den här frågan är problematisk på grund av det här, men å andra sidan kan jag förstå att situationen ser ut som den gör på grund av det här. För att då, det man gör då som debattör till exempel, det är ju att man skapar ett ramverk som är lite ogenomträngligt också, om man nu ska liksom diskutera hur effektiv man kommunicerar effektivt. För att om jag redan har liksom sagt å ena sidan och andra sidan och tagit upp båda perspektiven, då kan inte någon komma gastande sen och säga, men bröl, du sa ju inte typ, eller har du tänkt på det här, din jäkel, typ. Och man bara, nej, jo, det har jag, men jag råkade bara inte skriva det just nu.
Nej. Jag måste fråga om en väldigt het potatis här för några veckor sedan.
Ja.
Netflix-filmen Snyggingar.
Åh gud, vänta, den har jag nog inte. Det vet jag nog inte om jag har...
Nej, jag tror inte du har lagt upp något. Men det blev en sån jävla debatt om den filmen. Baserad egentligen på omslaget av filmen som Netflix har lagt upp. Jag vet att den originalversionen, den franska, har ett annat omslag. Och det handlar då om... Jag minns inte riktigt vad folk har sagt, men där märktes det att det blev en väldigt het diskussion kring en film som folk egentligen bara hade sett två bilder ur.
Ja,
det har varit en jättehet debatt. Det här gynnar pedofilerna, och så bara spann det iväg. Så jag var tvungen att se på filmen för att se, vad är det egentligen? Och min uppfattning av filmen är att den lyfter exakt det som folk var arga över filmen. Den lyfter
det
precis det du tar upp här, att till exempel vi imiterar det vi ser. Och de här tjejerna börjar dansa väldigt sexuellt och otroligt sensuellt på en tävling. Och det blir provokativt, såklart, vilket är hela poängen. Och regissören vill lyfta det här med att barnen imiterar de vuxna. Så att ser vi då Beyoncé ligga eller Lady Gaga och gör de grejer de gör,
då
barn
blir det så.
Kommer anamma det. Ja, det är exakt det den tar upp. Men diskussionen här blev en annan sak. Kunde jag reagera på? Det jag reagerar på oftast när de här diskussionerna startar är att folk ska ha en otroligt stark åsikt utan att ha sett någonting, utan de baserar en åsikt på en annan människas åsikt.
Ja.
Och sen spinner det där bara.
Yep.
Som en otroligt negativ boll. Och då blir istället diskussionen att tittar man på den här filmen, då är man en del av problemet. Fast nej, någon måste först se för att se, är det verkligen så här som de säger?
Ja.
För när jag såg filmen så kände jag bara, oj, den här lyfter ju
precis det som
precis
ni
de vill
antagligen
ta upp,
ja, precis.
Men folk blir, det blir ramaskri över en eller två bilder.
Jo, men och det är väl återigen den här sociala mediedynamiken som vi pratar om. Liksom att så här, du kan snabbt uttrycka din åsikt i sociala medier. Alltså, det är ju egentligen ett så här konsumentmaktsskifte som har pågått under ett antal år sedan sociala medier egentligen blev en del av samhället. Så, där... alla kan uttrycka sina åsikter. Vissa mer än andra såklart, men alla har möjlighet att liksom uttrycka sina åsikter. Och just att det är så enkelt och ska gå så snabbt för att det är så mycket innehåll och sådär, det spär nog på den här snöbollseffekten av liksom att men gud, nu den här personen tyckte det här och jag håller med, så då skriver jag det. Liksom, och sen så bara, men gud, vad, kolla som nu då. Har man inte ens kollat på filmen och förstått att det just, den är just ute efter att problematisera det som man tar upp liksom, så då blir det ju jätteknasigt.
Ja, men det blir det. Jag har märkt det här i flera instanser med. Jag höll ju på med stand-up comedy som jag sa till dig tidigare, och då vet jag också att när Björn Gustafsson slog igenom så gillade alla Björn Gustafsson helt plötsligt.
Ja.
Och han är bra. Jag säger ingenting annat. Han är skitbra. Vi har uppträtt
det
ihop.
Det låter lite som att det skulle komma till så här, jäkla Björn, vad fan.
Jag kommer till poängen nu. För det var sen när jag frågade folk om liksom svensk humor och så. Ja, men Björn Gustafsson är kul. Ja, okej. Vad är det du har sett med honom? Jag har faktiskt inte sett honom, men folk säger att han är bra. Och det var det som jag var så här, fast oj.
Ja.
Här, nu håller du bara med om någonting baserat på vad någon annan tycker.
Precis.
Jag tycker personligen att Björn Gustafsson var sjukt rolig.
Ja.
Jag tycker hans stand-up var otroligt mycket bättre än det han gjorde på Melodifestivalen. Men det är nog för att det är så jag upptäckte honom också.
Ja.
Men jag var så chockad när folk bara... Det var en åsikt baserad på någon annan.
Ja.
Det här är bra, så jag tycker det är med. Men jag vet inte. Men jag vill vara delaktig i den här diskussionen.
Mm.
Jag har koll på stand-up också. Mm. Men jag har aldrig sett den här människan uppträda. Men folk säger att han är bra. Så vi kör på det.
Mm.
Och det är det jag kan se händer också på sociala medier när de här diskussionerna börjar. Jag ser upp till den här personen, jag håller med det den säger.
Mm.
Men jag tänker inte ens titta på vad det är den kritiserar, utan jag håller bara med. För då är jag på den säkra sidan.
Det är ju lite flockbeteende. Liksom. Ja. Det här typ lämmeltåget. Mm. Liksom, att... Men sen tycker jag det är viktigt, eller så här, bara för att inte verka så här skenhelig nu då, jag får ju också kämpa med att inte dras in i det där.
Alltså, det kan jag verkligen tänka mig.
Ja, men det är ju lätt att liksom bara, ingen är ju ofelbar, och trots att man har de här glasögonen på sig, som man ändå har, i medveten om liksom, synergin i liksom hela sociala medielandskapet och att det är så åsiktsdrivet liksom. Så är det ändå lätt att helt plötsligt liksom upptäcka att, oj men gud, vad, vänta nu här, vad delade jag precis för någonting? Stämde det här verkligen med, eller var det liksom som med den filmen som du sa? Så att det, man förstår ju att det blir en problematik, och någonstans så ligger det väl i människors natur och alltså typ försöka gruppera sig. Vilket ju också blir ett problem när det förstärks till den graden som den ändå gör idag. Det är väl det som är polarisering, eller?
Jo, men det är det. Jag tycker det är så roligt lite när jag flyger in i konspirationslådan lite snabbt. Så är det så otroligt kul, för att väldigt många delar där då att jag är, I'm a free thinker.
Mm.
Och folk kommer vara emot free thinkers, och det är därför folk inte tycker som jag tänker. Och så sitter jag och läser de här inläggen, så tänker jag, fast du är inte en fritänkare.
Nej.
Du baserar ditt tänk på någon som du tycker är bra, som har en åsikt om att masker är dåligt eller vad det nu är med lockdowns hit och dit. Men det kommer ju inte från dig själv egentligen.
Nej,
med andra ord, du är inte en fritänkare.
Nej, men och det där, det är väl också en väldigt intressant sak. Kan någon vara det?
Nej, jag tror inte det.
För vi påverkas ju ständigt av, ja, liksom, alltså vi har jämt telefonerna i händerna. Vi pratar med folk hela tiden. Vi har, alltså, bara, gud, jag önskar att jag kommer ihåg de exakta siffrorna, men alltså vi, det finns forskning som visar på att bara under en dag så träffas man av, ja, men typ så här 60 000 reklambudskap.
Ja, jo, jag känner till det där.
Ja, och den, det är ju så här, det är, ursäkta svärordet, men fucking vansinnigt. Ja. Så att säga att man är opåverkad, det är man ju inte.
Nej.
Liksom. Vilket jag också tycker är väldigt viktigt att ta upp när man pratar om, eller när man opinionsbildar, liksom, att ingen är opåverkad av sin omvärld. Nej. Egentligen.
Nej, och jag har tänkt så mycket, jag är glad över, jag är ändå 42 år gammal, jag växte upp i en tid då det inte fanns sociala medier överhuvudtaget. För jag vet hur min Instagram och Facebook hade sett ut när jag var 18.
Jag
hade delat de galnaste sakerna, för att då fanns inte ens det här källkritiska tänket.
Nej.
Och jag försöker uppmuntra så många så här, granska det här. Mm. Ifrågasätt. Det här var också när det var inne på konspiratorer, så var det en bild som hade lagts upp om att mainstream media skriver inte om Epstein, Nexium och så var det en massa andra sådana här saker, utan det är bara covid-19. Och fråga, läser du tidningen? Nej, jag skulle aldrig få fram att läsa den. Nej, okej.
Okay. Bra.
För att allt det här har stått. Ja. Netflix är mainstream media som skriver om det. Mm. De har släppt en dokumentär om Epstein. Mm. HBO håller just nu på sända The Vow som handlar om Nexium. Allt det här finns i media.
Ja.
Allt. Estonia, det är en journalist som har åkt ner och granskat.
Mm.
Det där, allt finns där. Men folk får bilden av att jag såg en meme på Instagram om att mainstream media skriver inte om det här, så och jag delar den.
Ja, men då tror du inte också lite att det handlar om uppfattningen om att man uppfattar eller så här, skillnaden mellan gammal media och nya medier. Att de som resonerar så, de ser ju gammal media som de som har ansvaret för att rapportera om sånt här. Och tänker inte på liksom, tänker inte på att till exempel på plattformar som Netflix eller att det faktiskt görs såna här dokumentärer och faktiskt skrivs också. Det, alltså man ser det som ren underhållning fastän det kanske inte bara är ren underhållning.
Lite så är det nog. Det tror jag nog absolut.
Mm.
Sen tror jag det har blivit att folk faller för memes. Alltså folk går på memes.
Ja,
skulle
sant.
Man skriva till exempel Amanda Olenius tycker så här, det står på en meme, då bara, det måste vara sant.
Ja, precis.
Då är det så.
Ja, men, och det där, det är ju, alltså, det är ju också sociala mediers liksom dynamik. Mm. Att det finns begränsat med plats. Jag får ju anstränga mig jättemycket i och med att jag ska ha in så mycket text och så mycket liksom information i de inläggen som jag producerar, så får jag anstränga mig jättemycket för att verkligen vara så här, liksom essentiell i det jag skriver, så att det viktiga kommer med. Men det formatet som plattformen Instagram eller plattformen Facebook är skapat för, det är ju korta uppdateringar, snabba, rappa, och framförallt, de ska skapa reaktioner hos de som ser dem. Vilket ju gör ju att alltså budskap som ponera att någon Tokijocke skulle, eller Jocka skulle liksom hitta på att jag har sagt någonting jättekonstigt, och så skriver de ett liksom kort inlägg om det, eller bara typ någon screenshot på en rubrik eller någonting sånt liksom. Då är det ju inte alls konstigt att det får jättemycket mer spridning, för att folk bara, men gud vad sjukt, och det här är ju va, och typ nej, så här, liksom. Och så står man där sen och bara, herregud, vad hände? Inte för att det har hänt mig ännu.
Ännu?
Nej men gud, det kommer säkert göra det. Jag är helt övertygad om, alltså jag, som sagt, jag har varit relativt förskonad från så här hat, liksom hatkampanjer. Det var en gång har jag varit med om att det blev lite obehagligt. Där det var liksom, ja, men då var det, var, vi granskade någonting i annonsrådet. Det var ganska tidigt i annonsrådets historia. Eller historia, gud. Jag bara, ta det här på så stort allvar.
100 år gamla annonsrådet. Startat av Amanda Wallenius och andra.
som avlade, eller nej men gud vad säger, adlade skulle jag säga, av konungen för sin insats. Ja, nej, hur som helst. Vad skulle jag säga nu? Jo, vad som hade
hatkampanj.
Hänt. Precis. Jo, vi granskade någonting i annonsrådet och då så var det en ganska känd, eller känd, men så här, en ganska internetvänlig vänsterprofil som kritiserade det. De kritiserade vår granskning och lyfte det som att vi var, alltså som att annonsrådet och de alla liksom tusentals medlemmarna i annonsrådet var en hatisk mobb typ. Vilket satte igång någon form av alltså riktig så här shitstorm där det bara rasade in typ, alltså mot mig personligen en massa galna troll som skulle då men berätta hur vilken jäkla marxistisk liksom skit jag höll på med och att jag borde skämmas och bla 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 och typ att de visste vart jag bodde och vart jag jobbade och folk började kontakta min arbetsgivare, alltså den byrån jag jobbade på då, och alltså det blev riktigt så här riktigt jobbig stämning. Jag har faktiskt den vänsterprofilen är blockad än idag från alla mina konton för att jag tyckte att det där var så obehagligt. Att det blev liksom, jag blev så påverkad att jag bara, men gud, vad, det här är ju helt sjukt. Den här personen får aldrig se någonting som jag gör igen. Och nu är jag är ju lite över det nu, för nu är det så här, ja, jag kanske kan se att, alltså så här, det som den här personen skrev, det kanske inte var, alltså det var ju inte den personens fel att den personens följare blev helt galna och kastades över mig. Eller lite kanske. Jag vet inte.
Hur slutade det?
Ja, men det slutade med jag fick ju jag började så här plocka bort mina adresser och liksom försöka och inte, alltså jag försökte göra mig själv så osynlig som möjligt egentligen online, vilket är ganska svårt när man opinionsbildar online.
Verkligen.
Så ja, men det slutade väl med att det efter några veckor så rann det ut i sanden liksom. Så det är väl det. Man får väl tacka sociala medier för att sånt där går fort över.
Ja.
Och att man ändå känner sen att man liksom kan stå på benen liksom.
Jag har en teori om att det oftast varar de här stormarna i cirka en vecka. Så från måndag till måndag ungefär, att det blir under vardagarna så är det som mest intensivt, sen trappar ner och sen har de hittat nästa sak. Men det som är obehagligt är ändå det du nämner, att det sitter en person här och kommer med en åsikt och utan att de granskar det själva så följer de bara, precis som det jag nämnde med filmen. Den här personen tycker så, jag tycker så per automatik. Den här personen är helt rätt, jag kommer inte kolla upp det, nu kör vi bara.
Ja, exakt.
Och det är farligt, jag tycker det är farligt, och det spelar ingen roll vilken sida om vilken debatt man än står på. Nej. Alltså börja granska.
Jo, men verkligen.
Titta själv, jag är så källkritisk och jag kollar upp allt. Jag kommer att dyka upp en tweet till exempel som var, det var någonting med Elon Musk. Och då hade då Donald Trump tweetat något i stil med, ja, men här har vi amerikanska uppfinnare eller vad det är då. Och då var Elon Musks svar då, I'm South African, you dumbass, eller någonting. Och jag sa, fast det här skulle inte Elon Musk svara. Så jag går in på hans Twitter, kollar, och då är svaret istället, thank you very much Mr. President, bla 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 bla. Och, du vet, och det var så många, alltså folk som jag typ respekterar, som är vänner, som hade delat den och sa, oof, go Elon Musk. Och då skickar originalet, jag bara, tyvärr. Även den här sidan kan då komma med falskt.
Men det där är ju så roligt, för då är du, det du var där, det var ju att du var ju en liten partypooper. Du var ju festens tråkiga jävel. Alltså. Bara sluta komma här och säga, det här var ju bra, alltså tyst på det.
Men och det finns ju poäng i det du säger, för att jag tror att det är många gånger när man tar fram det här också, att det stämmer inte riktigt. Även om jag skulle tycka att det var så fantastiskt av Elon Musk att säga det här, så vill jag ändå, jag vill hålla mig till sanningen i alla läger. Jag vill ändå att det rätta ska komma fram. Vi kan inte kritisera en sida för att komma med fake news eller falsk information på sociala medier. Då måste vi granska oss själva. Det går inte bara att dela utan att ha tittat upp.
Nej, och det är väl det här med liksom, att låta ändamålen helga medlen, det blir ju problematiskt. Liksom när man känner att man kan slira på sanningen för att man tror att det kommer gynna, alltså att det kommer gynna den saken man vill föra fram eller sådär. Och det får man ju passa sig för generellt när man, alltså, när man opinionsbildar till exempel. Mm. Att inte hamna i den fällan att man liksom inte kollar upp någonting och så visar det sig att men det här var ju faktiskt inte sant. Och sen så känner man ändå att jag kör på det här ändå för att det här inlägget var så bra eller det var en så bra poäng. Mm. Liksom så. För det blir ju i slutändan så blir ju inte det bra. För då kan ju alla anklaga dig för att liksom slira på sanningen jämt egentligen.
Det tycker jag var ganska intressant när just lite det du är inne på. För där vet jag också, jag hade en diskussion om, jag kommer inte ihåg vad det var, det är så många grejer som har blossat upp de senaste åren. Men då var det just, varför skriver inte media om det här nu när alla vet?
Ja.
Och då sa jag det, fast media går under regler. Mm. De kan inte bara gå ut med namn eller information om folk förrän det måste vara 100%.
Mm.
De kan inte bara skicka ut vad som helst.
Nej.
På sociala medier går det.
Mm.
För att folk kommer bara langa ut.
Ja, men precis.
Men det betyder inte att det är sant. Och är det sant kommer det på sikt att komma fram.
Mm.
Men man jobbar under vissa restriktioner. Mm. Och det är det där jag tror att folk fattar inte.
Nej.
Folk tror bara, jag har sett 3 tweets om att den här personen ska ha gjort det här. Och så skriver inte de alla gammelmedierna om det. Och fan vad falskt. Och de försöker mörka.
Mm.
Och sakta men säkert kommer det fram. Eller så blir det till slut att den andra personen då blir anmäld istället för att den har kommit ut med någon falsk information eller vad du ska kalla det.
Ja, ja, men verkligen.
Så det där är en knepig balansgång. Jag märker att folk har verkligen ingen koll på hur egentligen riktiga medier jobbar och under vilka hårda restriktioner de jobbar.
Nej, men precis. Och det är väl det. Alltså, det har ju varit en debatt sen MeToo med det här med pressetik och pressetiska regler och hur man som journalist eller redaktion överlag behöver förhålla sig till dem. Och det måste man väl ändå säga är en, får lov att säga att det är en välkommen diskussion.
Mm.
För att om det visar sig att de pressetiska reglerna på något sätt missgynnar en grupp, en samhällsgrupp och gynnar en annan samhällsgrupp, eller att man liksom upptäcker att men här finns det hål.
Mm.
Här finns det, i och med de här nya medierna, i och med sociala medier, så finns det glapp i de pressetiska reglerna. Hur ska vi adressera det? Så det får man ju ändå vara tacksam över att den diskussionen faktiskt uppstod efter MeToo. Sen så är ju, i och med att jag inte är på redaktionssidan, jag är ju snarare tvärtom, jag är den jobbiga jäveln som kritiserar alla redaktioner.
Jag vill gå in på det precis nu.
Ja.
Det var det jag tänkte.
så vet ju inte jag riktigt vad man har kommit fram till där. Nej. Men ja.
Jag pluggade faktiskt journalistik för några år sedan.
Ja.
Och då kom vi in på det här. Jag fick ju veta så mycket som jag inte hade en aning om.
Nej.
Men där var det verkligen att ska du publicera en artikel eller ett gräv på en person som ska ha gjort någonting eller ett företag. Alltså om du har fel, då blir hela tidningen stämd. Mm. Alltså tidningen kan läggas ner. Så det är inte bara att så här, jag hörde det här av en snubbe på krogen. Ah, nice, bara ut med det.
Kör, bara kör.
Så jobbar ju de obskyra med det. Jag tittade till exempel, jag vet inte om du har sett dokumentären om, vad är han heter nu igen då? Han som startade Fox. Tappar jag namnet bara för det. Han startade Fox och äger en massa andra medier. Han är från Australien från början. Startade massa tidningar i Storbritannien och lyckades vrida flera val åt de som han gillade. Och då kunde han komma ut med de helt absurdaste artiklarna. Det var det typ om någon kille, tror jag, han jobbade med någon form av motorsport. Han var högt uppsatt inom det här, en man. Så var det att han hade nazistiskt påbrå och hade nazistisk sex med 2 prostituerade. Och det gick ut i en sån här, en sensationsblaska.
Mm.
Och det blev värsta hatstormen.
Ja.
Till slut så anmäler han dem och han vinner faktiskt.
Ja.
Han vinner det här målet då. Mm. Men där ser man också hur farligt det kan bli när personer inte jobbar efter de här reglerna.
Precis,
eller att de känner att de har tillräckligt mycket pengar för att även om de blir anmälda, det spelar ingen roll. De har ändå lyckats svinga det här valet i den riktningen de vill.
Mm.
Och i princip alla kandidater som de tog sig an vann.
Mm.
varje gång, för att de började rikta sån grov kritik mot motståndaren. Så det har pågått länge inom de inom både sociala medier, riktiga tidningar. Jag måste ta reda på vad den där dokumentären heter, för den är verkligen sevärd alltså.
Men det där är ju så roligt, för att jag vet ju typ vem du menar. Ja. Och så sitter jag nu och bara, åh, vad jag skulle verka smart om jag bara sa vad han heter nu. Och så bara, ska jag ta upp telefonen och googla? Men jag gjorde inte det, så att jag får väl sitta här i min ignorance is bliss.
Men jag tar fram telefonen nu, för jag måste veta vad hans namn kommer komma upp direkt.
Vad heter han?
Där har vi det, Rupert Murdoch.
Ja, men exakt.
Rupert Murdoch.
Såklart så är det gamle Ruppan. Alltså.
Exakt. Sen finns det en sjukt bra serie också om Roger Ailes som spelas av... Men vad jag tappar namn här nu? Gladiator. Kurt Russell Crowe.
Du låter lite som min mamma faktiskt.
Men det är för att jag börjar komma upp i åldern, jag är 42.
Men det är så här, ja men du vet Amanda, jag såg en film med han som var, ja men han du vet, som var tillsammans med hon, det där, hon spelade i filmen med han med rött hår, som släpptes där med, ja, man bara, nej, vet du vad, jag vet faktiskt inte överhuvudtaget vem du pratar om. Liksom.
Min mamma kan istället säga, jag såg den där filmen och sen får man bara chansa. Man bara, okej, bra.
Ja, jag såg den.
Jag eller, svänger in. Nej. Men jag vill att vi hoppar in lite när vi är inne på medier, för nu tappade jag tråden när vi kom in på Rupert Murdoch och började prata gladiator och allt möjligt här.
Ja.
Du brukar gå på lite hur man väljer att formulera löp, vilket jag tycker är skitbra, för det där är någonting som jag stör mig något otroligt mycket på ibland, hur vissa löp är skrivna. När började det här för dig och vad var det som fick dig att få upp ögonen, som du sa tidigare?
Ja men precis, ja, men jag tror att ja gud, när var det? Alltså jag tror att det har kommit successivt sen jag började arbeta med annonsrådet och liksom få upp den typen av kritiskt tänkande ändå. För det där, när det kommer till reklam, då handlar det ju mest om bildsättning kanske, hur man väljer fotomodeller eller liksom hur man väljer att porträttera folk genom bild och video egentligen. Eftersom det inte är så mycket text i reklam egentligen. Men sen började jag kika på, jag tror jag snubblade över, jag undrar om det inte var under MeToo faktiskt, som jag snubblade över någon helt så här sjukt formulerad artikel som verkligen, det var riktigt illa skriven rubrik, där jag kände att men gud, det här blir helt missvisande. Det handlade, kommer inte 100% ihåg vad det handlade om, men låt säga att det handlade om att en man hade våldtagit en kvinna och han var dömd för det. Men man valde ändå i rubriksättningen att lägga liksom hela fokuset på kvinnan och misstänkliggöra henne och hennes berättelse. Eller hennes liksom... och där, som vi har pratat om innan, så tror jag liksom att det är viktigt att man, när man tittar på rubriksättningar och bildsättning till rubriker och egentligen artiklar som helhet, att man, om någonting känns fel, alltså om man får en så här, men gud, vad står det här egentligen? Vad är det för knas med den här rubriken? Att man bara inte ger sig då, utan att man fortsätter tänka och försöka liksom lura ut så här, men vad... Jag kan ju faktiskt sätta ord på vad det är som känns knasigt med till exempel när någon skriver eller om ett media rapporterar om en misstänkt våldtäkt till exempel. Medans alla andra brottskategorier liksom sällan rapporteras som just misstänkta utan istället rapporteras som rån på Regeringsgatan typ. Nu, om man nu skulle vara så specifik, men rån i Stockholm typ. I förhållande till misstänkt våldtäkt i Stockholm. Men jag har hållit på med det där ett tag nu och jag upplever ju precis som med reklam, den reklamen som vi liksom har granskat och jobbat väldigt hårt med att få annonsörerna att förstå att de måste förbättras, så upplever jag också att många av redaktionerna faktiskt har tagit till sig av när de liksom blir inpingade på den här typen av analyser som jag gör. För jag lägger ofta upp då, jag tar en screenshot på rubriken i sig, gör en liksom språkanalys av den. med utgångspunkten å ena sidan och andra sidan. Alltså, ja, å ena sidan så skriver de så här, vilket man kan se ur den här synpunkten, och det blir fel. Å andra sidan så är det så här, och därför behöver de ändra det, eller ja, vad det nu än kan vara. Och sen så kommer jag alltid med förslag på så här, ja men okej, hur skulle den här rubriken ha kunnat se ut? Så hade vi sluppit den här problematiken. Och det blir ju mycket mer effektfullt om man faktiskt kommer med förslag på en lösning, snarare än att bara hötta med näven och liksom
slänga in några kräkemojis.
Slänga in lite kräkemojis. Så att det, jag upplever att det har blivit väldigt mycket bättre. Alltså de senaste 2 åren, för det är väl 2 år sedan jag började titta på just rubriksättning och ingresser och liksom den typen av paketering av nyheter. Så.
För det är en snurrig värld. Det gäller ju mycket när det är just de här typen av löp som bara är helt. Det märks att det är just för att det är clickbait idag. Nu handlar det inte om att sälja tidningar på samma sätt längre, utan nu ska varenda artikel ha någonting intressant, och då väljer man det här extrema. Du ja, tog precis upp det här med Camilla, CrossFit-tjejen också, att folk kan tro att jag är skräckinjagande. Så känner jag också, fan, nu har inte jag läst artikeln, men det blev också fel riktning. Det var ju sådär att de kanske tränade runt 20 timmar i veckan. Nu är det fast okej, okay, det är inget.
Nej, men, precis, och det är så här, ingen hade ju någonsin skrivit så om en man.
Nej.
Att liksom, men gud vad Paul är skräckinjagande för att han tränar 20 timmar i veckan. Och alltså, det de hade gjort i den artikeln, det var ju vinklade på att hon var så manhaftig eller så liksom hade så mycket maktattribut egentligen i sin styrka och sina muskler och liksom sin dedication till liksom sporten och träningen och sådär, att hon blev okvinnlig, och därför hon sa ju det här med, för det var ju hon själv som sa att vissa kan tycka att det är, jag vet inte om hon sa skräckinjagande eller läskigt eller någonting sa hon, men det hade ju inte att göra med hur hon såg ut.
Nej.
Men däremot så hade man ju valt en bild på henne där hon stod och flexade sina muskler och typ lyfte någonting eller slog på någonting. Ja, precis. Och i relation till den satt rubriken att folk kan tycka att jag är skräckinjagande. Och då blir ju det liksom på något sätt att man förstärker den här könsstereotypen om att kvinnor ska vara liksom, kvinnor ska inte vara stora och starka, de ska inte ha den här typen av maktattribut som hon har, för att då anses de vara skräckinjagande liksom. Så det finns ju, alltså det finns så mycket att djupdyka i där, det finns så mycket olika liksom områden att kika på egentligen, men det jag tror är viktigt att man förstår som helhet, det är ju liksom, för jag kan uppleva att vissa ibland tycker såhär, men orka ta upp den där grejen, det är ju en artikel eller det är en annons eller snark, men faktum är att det är inte en artikel, det är inte en annons, utan jag brukar se på det svenska medielandskapet som ett pussel där alla bilder och texter och rubriksättningar och ingresser och liksom allt innehåll som media ändå pumpar ut liksom bildar en helhet, bildar det här pusslet. Och det här pusslet, när det är lagt, så visar det upp en bild av liksom hur normen säger att mannen ska vara, och en bild av hur normen säger att kvinnan ska vara. Och då är det väldigt viktigt att förstå att en artikel gör skillnad, för att en artikel är en sån här pusselbit. Så därför så är det liksom, när folk kommer och säger, men orka bry sig om det här till exempel, orka bry sig om att den här bruden är naken i den här, för när hon säljer parfym, bröl liksom, eller bröl, gud, nu har jag använt det lite väl mycket, typ nej men jag tycker inte att du borde bry dig om det, så kanske de säger då. Det är då det är viktigt att liksom förstå att så här, en artikel eller en reklam, det är inte det man kritiserar eller lyfter, utan man lyfter ett strukturellt problem där man visar upp män med maktattribut och visar upp kvinnor egentligen med liksom sexuella attribut. Som i förlängningen då bidrar till en liksom skev maktfördelning mellan könen. Och att kunna dra det resonemanget, så det är viktigt att inte stanna vid att det bara är en olustig känsla att kvinnor sexualiseras i reklam eller förminskas i media eller bara nämns vid förnamn i artiklar, hur stora accomplishments de än har gjort. Liksom.
Mm.
Man får inte stanna vid att så här, men det är inte så jäkla bra och sen så bara skiter man i varför, utan det är viktigt att förstå varför. Liksom, vad det bidrar till för liksom, kvinnor i, alltså, ute i verkliga livet och män ute i verkliga livet egentligen.
Tror att folk förstår helheten? Tror att folk fattar att det är ett pussel? För som vi har varit inne lite på, jag tror det är lättare att se en pusselbit än alla pusselbitar utspridda över ett bord på ett pussel som inte är helt.
Ja, men verkligen. Nej, jag tror ju generellt inte att det finns en förståelse för det. Jag tror att det är väldigt lätt att liksom bara så här slå ner på... alltså slå ner på det enskilda eller liksom att så här, men det spelar väl ingen roll liksom så. För att man inte förstår de långtgående konsekvenserna det har om man alltid framställer pojkar som mer äventyrliga och liksom bättre på matte och så där. För vem tror du egentligen har närmast till makten sen någon som hela tiden uppmuntras att vara äventyrlig och uppsöka makten eller någon som faktiskt uppmanas att avstå från den för att man ska leka med My Little Ponies eller vara en liten prinsessa eller vad det nu än kan vara. Så jag tror att det är jätteviktigt liksom, att man försöker, oavsett om man håller med mig i det jag säger nu eller inte, så måste man försöka dra resonemanget hela vägen dit. För jag är ju fullt medveten om att det finns folk som inte håller med mig i det här resonemanget, men oftast så har de inte förmågan att uttrycka vad det är de inte håller med om. Alltså oftast så slutar ju det i så här, eller typ deras kommentar blir så här: ja, fast kan inte bara kvinnor få vara kvinnor och män få vara män, eller typ, det är väl sött med rosa på flickor och blått på pojkar liksom. Och det, jag har ju inte sagt något annat. Jag tycker också att det är jättegulligt liksom, med en liten prinsessa eller en liten prins eller whatever. Men jag förstår ju vad den typen av könsroll faktiskt landar i när de här barnen sen växer upp. Och vad, liksom, hur olika förväntningarna på de här barnen som blir ungdomar, som blir vuxna, kommer att se ut och hur det också formar folk som personer. Liksom, och vilka riktningar man tar i livet och hur man ser på världen egentligen.
Mm.
Så jag tror att det är skitviktigt verkligen att man inte stannar vid så här, men jag håller inte med, utan håller man inte med om det jag precis sa eller någonting annat, fundera över varför och sen måste du, liksom, håller du inte med, du måste kunna kontra med jag håller inte med för att.
Mm.
Det är liksom det, och det är ett krav jag har på mitt Instagram-konto. Ska man liksom, ska man komma och säga att man inte håller med, då behöver man kunna argumentera för varför. Annars raderar jag den kommentaren, för att det blir liksom det finns ingen mening för mig att sitta och svara på såna grejer.
Nej, det förstår jag, och där vill nog folk bara svara för att du är dum i huvudet, kräkemoji.
Ja, men precis. Exakt det.
För det är ju där det landar. När någon har sakliga argument och den andra inte har det, då blir till slut svaret bara, fast du är dum i huvudet.
Ja, men precis.
Och så är det så här, okej. Okay. Och där är diskussionen över, som egentligen var över för länge sedan.
Det är ju så här, inte för att det händer jätteofta, men det när jag och min make så här diskuterar saker hemma. Alltså när man blir så frustrerad att man bara, men du kan vara dum. Alltså typ så här, det är ju liksom den känslan man får av så här, liksom frustration. Typ om han, för han har en tendens att alltid han är mycket mer ordningsam än vad jag är, och är väldigt, alltså han är liksom, ja, men ordningsam, huslig, typ jäkligt bra på det där. Medan jag är superdålig. Jag typ packar diskmaskinen som om den vore, alltså, typ en weekend bag efter att ha krökat i Barcelona i 3 dagar liksom. Alltså jag bara slänger in allting i diskmaskinen i princip. Så han brukar alltid packa om den. Och då blir jag så här, men måste du göra det? Kan du inte bara låta det vara så kör vi en disk. Okej att vi kör en diskmaskin extra. Sorry alla miljö liksom. Men ja, vi kör en diskmaskin extra för min skull, så behöver inte du gå och micromanage det här nu typ. Och då kan jag känna den typen av frustration, att jag vill bara så här, För jag vet ju att han har rätt. Jag vet ju att det är vettigare att packa diskmaskinen eller ställa in i diskmaskinen på ett sätt så att man får in mer disk och liksom inte behöver köra diskmaskinen lika ofta. Men jag kan liksom inte riktigt heller argumentera för min ståndpunkt att så här, så. Känner du igen känslan?
Så här, jag är nog på din mans sida där då.
jag
kan vara lite pedant i de där instanserna. Så där kan jag vara ganska pillig. Men det är roligt. Men har du då någon gång printat ut 3 kräkemojis och satt dem på tvättmaskinen eller diskmaskinen för att markera?
Jag har ritat dem i tuschpenna. 3 kräkemojis.
Men det är ändå roligt. Och det här på något sätt, det är, så här, det är charmigt på ett sätt också. För det blir så att du är ju... kräver den här förklaringen av folk.
Ja.
Att så här, om ni inte håller med mig så får ni fråga sig varför.
Ja,
sen hör man den här sidan. Så är så här,
men det är ju,
lite yin och yang där.
Men jag tror också att det är viktigt att förstå liksom, att folk är inte felfria. Alltså bara för att jag har ambitionen att... Mm. För man, det kan ju låta som att man sitter på en sån jävla hög häst när man... Gud vad jag svär. Att man sitter på en väldigt hög häst när man... men börja säga liksom att jag och alla måste redogöra för sin ståndpunkt och bla 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 liksom. Och där är det nog viktigt att förstå liksom att det finns två sidor av alla mynt. Jag kämpar ju också med det till exempel då med diskmaskinen, eller som jag sitter ju här och är höggravid nu. Vi sitter ju bredvid SÖS, har vi ju skämtat om några gånger, så att du ska bära mig till SÖS om det är så att jag att det skulle bli kris. Jag kämpar ju också med, trots att jag är liksom, ja, men så analyserar och teoretiserar kring könsstereotyper och sånt för pojkar och flickor och hit och dit, trots att jag tycker att jag har rätt glasögon på mig och sådär, och var ganska säker på innan jag blev gravid att liksom, ja, men jag kommer inte ha några problem med det där och liksom skicka in så här, mina barn beroende på kön i olika könsstereotyper. Jag kommer inte göra det. Nej, jag har ju redan då, alltså, och det kan jag vara ärlig med, för att det är liksom, det är en del av utmaningen. Jag har ju redan typ bestämt att så här, ja, men okej, Pyret som är arbetsnamnet på bebisen då, ska jag spela, alltså det är en pojke. Han ska spela tennis, han ska liksom ha, du vet, så här, spela fotboll, bla 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 bla. Och sen så bara, men gud, vänta nu här. Nu gör ju jag precis, jag kastar mig ju glatt rakt in i den här fällan som jag själv liksom är en av dem som propagerar emot. Så att jag tror att man, alltså, man får inte ta sig själv på för stort allvar där heller. Utan man måste liksom, man måste ju, för annars så kan man ju inte heller förstå. Alltså om man tror att det bara är att bestämma sig, att liksom, återigen det här med att, ah, men om jag bestämmer mig, ingen kan påverka mig liksom. Yeah right. Alltså hela samhället liksom är ju typ in på dig och påverkar dig i liksom alla möjliga riktningar liksom. Och om du inte skulle bli påverkad av det, då är det nog fel på det liksom. då har du typ isolerat i en skog med en foliehatt ungefär. Så att det är nog viktigt att förstå det också, att bara för att man liksom säger att jag tycker inte att man ska dela in barn i könsstereotypa roller liksom, så betyder inte det att man själv inte har svårt att låta bli att göra det. För det är väl där man måste, liksom, till exempel då jag som också kritiserar skönhetsindustrin en del. Jag sitter ju ändå här och har smink och jag har målat naglarna och jag har fönat håret för att jag skulle hit. Men ändå så kritiserar jag skönhetsindustrin. Så att så här, man ska inte tro att någon sätter sig på sin höga häst eller liksom är ofelbar.
Jag tror lite så här, jag tänker lite när det handlar om, nu flyger jag in i det spirituella lite här snabbt bara, men typ så här, den inre resan, när man börjar upptäcka andra saker om livet. För mig så kunde det vara ganska komplext, för väldigt mycket raserades, min tro var väldigt mycket raserades. Men där fick jag också inse att det är en fot in och en fot ute. Det är lite det som gäller, och det känns samma här. Hur mycket vi än ser fel på ideal eller pojke och flicka, alltså det är ändå en fot ute och en fot inne. det är inte jättekonstigt kanske att pojkar kommer söka sig till vissa idrotter eller vissa sporter. Fler tjejer kommer då kanske söka sig till hästar och hästhoppning. Men det betyder inte att det inte finns tjejer som kommer spela fotboll och killar som kommer vilja hålla på med hästhoppning och dressyr med. Mm. För det finns.
Mm.
Det kommer bara vara mer flickdominerat, får vi väl säga då, på barnfronten för kanske hästhoppning och kanske mer pojkdominerat på fotbollen.
Mm.
Men det kommer ändå att finnas.
Mm.
För jag vet lite, när jag höll på med stand-up så var det alltid en diskussion. Det är så lite tjejer som håller på med stand-up. Ja, fast det går inte att tvinga in tjejer.
Nej.
Det kommer ju inte gynna branschen heller. Du ska köra stand-up nu. Och så var det oftast en diskussion om att det finns inte så mycket tjejer som är roliga. Nej, jag skulle nog säga att procentuellt sett så har du lika många roliga tjejer som killar. Det är bara att det kanske är 1000 killar som håller på med stand-up och kanske bara 100 tjejer.
Mm.
Procentsatsen är samma.
Mm.
Det är nog bara att många killar är otroligt korkade och fattar inte att de är tråkiga och borde sluta. Alltså, jag tror att vissa av de här grejerna går att dra åt vissa håll också. Att jag tror bara att vissa förstår inte att det kanske inte är det här jag ska göra.
Nej.
Medan tjejer kanske, vissa är mer smarta och känner att jag är inte tillräckligt rolig, men jag ska hellre säga jag är skitkul, och så går de upp och bara nej, men du är verkligen inte det. Sen finns det de som genuint är bra, och då spelar det ingen roll vilket kön du har. Är du bra, då är du bra, och då kommer du kunna uträtta vad det än är du vill, om det är humor, hästhoppning, fotboll, simhopp, you name it. Alltså du kommer kunna göra det.
Mm.
Men jag tror bara att vissa av oss lider av, en del lider av ingen självinsikt. Mm. Att inte fatta att det här är inte det jag ska dedikera mig åt.
Nej, men och det man, alltså det jag tror också att man, just när det kommer till stand-up och kvinnor på stand-up-scenen, så tror jag också någonstans att det är ju just så, det, hur ska jag uttrycka mig? Jag tror att om fler kvinnor kanske uppmuntrades att liksom bli stand-up. Det finns någonstans en föreställning om den sköna snubben, men det finns ingen föreställning egentligen om den sköna roliga snubben, men det finns inte någon egentlig motsvarighet i den sköna roliga bruden typ.
Mm.
Eller det kanske finns, jag vet inte.
Jo, men det finns nog, men där blir frågan då istället, vem ska uppmuntra och vem ska ta åt sig av uppmuntran? För uppmuntringarna har funnits.
Mm.
Jag vet att det startades även så här Girls Night, att de ville få in tjejer som skulle då prova stand-up och testa. Men det, jag tror att de flög inte mer än en allmän bara kom och testa stand-up.
Liksom. Nej, precis.
Att
nej,
men det lockade inte mer tjejer, utan de som ville prova stand-up, de gick till en liksom, kill och tjej stand-up och jag vill prova.
Ja.
Och så kör vi.
Ja. Men jag tänker att det kanske, diskussionen kanske behöver vara större än så, att man ser på så här, vad tycker man är roligt som när en snubbe säger, och vad tycker man är roligt när en tjej säger eller en kvinna säger. För jag kan ju också tänka mig att det finns lite skillnader där i som om vi tar politiken som ett exempel då, så här, om kvinnor eller näringslivet till exempel. Om kvinnor då alltså kvinnor som agerar på samma sätt som män i näringslivet uppfattas som liksom bitches eller hårda eller liksom inkompetenta, liksom för att de är okvinnliga.
Mm.
Medans män som agerar på samma sätt, de uppfattas istället som stringenta, de är bestämda, de är kompetenta att fatta beslut och de liksom står för sina åsikter och sådär. Jag undrar om det kanske inte finns lite liksom den typen av problematik när man ser på stand-up också, att liksom att man förväntar sig att kvinnor ska vara på ett visst sätt, och sen när de inte är det, så tycker man inte att det är så jäkla roligt.
Från min erfarenhet, när vissa tjejer har kommit in och kört, så kan jag säga att de som har varit genuint roliga, det är de som inte har gått upp med intentionen, hej, jag är tjej och nu ska jag berätta för er hur det är att vara tjej.
Nej.
Utan de har gått upp och kört.
Mm.
De har bara dragit exakt vad som helst. Och jag kan säga att det gäller killar också. Mm. När killar går upp och drar genuina skämt, då blir det bra.
Mm.
Jag tror bara att många gånger när det gäller liksom stand-up och humor, så blir det att homosexuella ska gärna gå upp med hej, jag är gay, ha 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 ha.
Ja, lite identitets...
Ja. Hej, jag är kvinna, klimakteriet, ha 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 ha.
Mm.
Och sen har du någon som bara går upp och säger, ja men idag så händer det här, eller förra veckan så drar det. Ah, kul. Och då spelar det ingen roll om det är en kille eller tjej. Men jag tror att vissa ibland
fastnar i
identiteten. Ja. Men där kommer jag blama många som ger råd om hur du ska dra stand-up. Ah, dra av det mest uppenbara liksom, och prata gärna om det själv.
Finns det någon stand-up-skola?
Det finns. Jag ska inte säga att det finns en skola. Det finns väldigt mycket böcker om stand-up. Och det finns väldigt mycket råd från folk som nyligen har börjat med stand-up som ska förklara för dem som började en vecka efter dem om att det är så här du gör. Typ dra ditt material 15 gånger eller 20 gånger. Även om materialet är skit så fila på det istället för att det här kanske var faktiskt bara crap. Och så bara byt på en gång. Jag fick också väldigt mycket konstiga råd i början, och jag märkte när jag försökte följa dem så insåg jag bara att det gick bort helvete. Men när jag började gå efter min egen känsla så hände något annat. Ja. Men jag har märkt många gånger att när det gäller killar och tjejer, när det ska dras om det mest uppenbara, då det flyger inte. Nej. Sen finns det de som, alltså jag har sett killar som har gått upp och varit skitbra första gången. Jag har sett tjejer som har gått upp och bara varit fantastiska första gången också. Men jag skulle bara säga, det handlar bara om att alltså, vissa är roliga och andra behöver bara jobba sjukt mycket mer på det, och andra kommer nog aldrig hitta det.
Men, jag har ju då en inbyggd känsla av att jag skulle vara ett geni på stand-up-scenen. Och det är sådär, jag tror kanske inte att det är så förankrat i att jag faktiskt är så jäkla rolig eller så, utan det handlar mer om att jag bara känner känslan av att så här, men så kan jag känna mig ganska mycket, att så här, fan det där, det skulle jag klara av liksom.
Men jag tror rent bara av att ta podda med det här nu i nästan en timme, jag tror att det skulle funka för dig, för du skulle nog inte heller bara gå upp och dra den där, ni vet hur det är att vara tjej. Nej, du skulle ha ett annat budskap, för att du är en person som jobbar för någonting och tänker på ett visst sätt, och där tror jag att du skulle kunna få fram väldigt mycket humor. Men skulle du gå upp och bara säga, nionde månaden gravid nu liksom, ni vet hur det är, då är det såhär, okej, ha. Men skulle du ta upp de här frågorna som du brinner för och göra humor på det, Då sitter nog inte folk där och tänker, gud vilken rolig tjej eller vilken rolig kille. Det är bara, fan den här personen är skön. Och jag tror att det är det man vill åt. Man vill se en person och inte bara titta på kille, tjej, homosexuell eller straight eller vad det nu är.
Nej, liksom. Precis, identitetshumor.
Ja, liksom. Och jag tror att det där kommer de här riktiga guldkornen fram. Men återigen, jag skulle nog säga att det är för många killar med noll självinsikt om att de inte borde vara där. Jag tror att många tjejer istället har en bättre insikt och känner att jag går faktiskt inte upp. Men många av dem som ändå sen går upp bra, så det finns procentuellt sett, det är så att balansen är lika. Det är samma.
Det är ju typ min mardröm att stå, det är ju, alltså jag skulle då aldrig vilja göra stand-up för att jag, av den anledningen att det skulle vara min mardröm om folk inte skrattade. Alltså det är så här, men det är typ som när man förbereder ett tal för en, på ett bröllop eller någonting, att man, då ska man ju ändå försöka liksom, man ska försöka vara lite skön liksom. Och så står man där innan och liksom försöker så här, ja men du vet, få till den här punchlinen, och så bara typ, och så kan jag då bara föreställa mig så här, men gud, tänk om ingen skrattar nu. Vad fan, ska jag skratta själv då eller? Eller hur ska jag liksom,
Det jag gjorde, jag har ju råkat ut för sånt. Att jag har provat lite nya skämt och de har inte flygit. Jag bekräftar bara aldrig att det var ett skämt som inte flög. Man kör bara vidare.
Ja, just det.
Och det märks istället, så finns ju de som bara, åh gud, jag testar lite nytt här.
Det funkade inte typ.
Nej, och det blir såhär, kom inte med ursäkter, kör bara vidare. Alltså, vissa grejer kommer flyga och andra inte. Men jag tror att när man bekräftar för publiken att, oj, det där funkar inte. Då har de redan tappat respekten. Men om du bara kör vidare, då kommer de så här, okej, det kanske bara var en setup till något annat. Lite så.
Ja, precis. Jag får fortsätta min stand-up-karriär genom, alltså jag föreläser ju en del. Och då...
Får du skratt?
Ja, men jag får ju det.
Jag säger det.
Ja, men exakt.
Jag säger det. Du är ämnad för det här.
Ja, men så jag kör ju min smygstand-up då. Jag får utlopp för min, liksom, för min tanke om att jag skulle vara jätteduktig.
Om ett år säger Amanda Olenius, välkommen till Öppet. Du är nu Sveriges roligaste kvinna.
Verkligen.
Hur vänder du på allting från annonsrådet till humor?
Och då kommer jag säga, det var Paul. Tack Paul.
Det var där det vände.
Ja, verkligen.
Amanda, jag inser att vi har faktiskt nått vår slutände här.
Jesus.
Och jag känner att du och jag har egentligen fan typ en till lång på. Nu börjar jag svära. Inspirerad av dig bara. Jag tar det här kvinnliga svordomarna.
Vad bra att jag inspirerade dig på något plan. Men sen att det var svordomarna som du plockade med dig. Lite oklart, men fine. Okej, jag tar det.
Snyggt. Ja. Så här, jag vill jättegärna prata med dig igen. För jag tror att det kommer hända mycket på din front. Det här kommer fortsätta. Det känns som att det växer. Och jag vill lyfta en sak till också som jag har velat säga under den tiden du har pratat om det du gör. Jag följer lite olika människor på Instagram som också jobbar med de här frågorna, men jag måste nog säga att du är den som lyfter de här frågorna på ett sätt, för vissa kan jag bli provocerad av, för att jag tycker att det formuleras ur det här perspektivet lite, jag har rätt och ni andra är korkade som inte förstår det här. Medan du gör inte det, och jag tycker det är snyggt. Och det är den approachen som jag verkligen gillar i de här debatterna, att jobba istället ifrån mittlinjen. Så all heder och all respekt för det du gör, och fortsätt kampen bara.
Ja, men du, tack snälla Paul, så kul att vara här.
Tack så mycket. Om folk inte följer dig på sociala medier och så vidare, var hittar man dig?
Instagram, Amanda Alenius heter jag.
Yes. Ingen hemsida, ingenting sånt, eller allt kanske finns där.
Precis, all info finns där. Jag har en blogg också som uppdateras lite då och då när jag behöver göra längre djupdykningar och sånt där, om man skulle vara intresserad av det. Länkar finns, allting finns på Instagram.
Snyggt, bra, in och följ Amanda Olenius så får ni fortsätta och följa kampen på den plattformen. Återigen, tack för ett jättebra samtal.
Jättetack Paul.
Till er där ute, ha det jättebra, hej då.